Hallå och välkomna till den här podcasten. Mig känner ni igen, kanske. Nils från Källarpodden, Nisse. Men idag så har jag inte med mig varken Kristoffer eller Nygren överhuvudtaget. För jag tänkte så här, nu har jag ju kört Källarpodden i 5 år kanske. Och pratat om punk och pratat om politik och pratat om vargar och skit varenda dag. Så det var kul att prova något nytt. Prova någonting som man inte har liksom pratat om, en helt ny inriktning. Så då tänkte jag så här, starta en ny podd om ett nytt ämne med någon person som är ny. Eftersom att alla mina kompisar ändå bara kan punk och politik. Så jag gjorde ett inlägg på Facebook. Skrev typ så här: finns det någon som skulle vilja prova att starta en podd om ett ämne som jag inte är super inne på? Och då svarade Ann-Katrin som sitter mitt emot mig nu. Och föreslog ämnet litteratur. Eller lite olika ingångar till litteratur. Så det här är första avsnittet på något sätt. Och vad podden heter har vi inte riktigt listat ut än. Men någonting smart som inte har med podd att göra. Så det här är första avsnittet av den här podden. Och jag är med Ann-Katrin framför mig. Känns det bra?
Det känns väldigt bra.
Ja, vad tur. Vilken tur. vi har några saker vi ska diskutera idag, lite förberett. Det är fin kultur, fin och full kultur versus varandra. Varför och vad är och så här. Och så har vi varsin teori också. Det kan bli intressant. Och sen så lite om poesi och lite om textuppbyggnaden eller vad man ska säga, själva texten i sig. Så det ska bli väldigt intressant. Och det ska bli extremt svårt för mig att inte bara typ såhär göra roliga röster.
Det kanske du kan göra ändå.
Min bästa imitation av Strindberg.
Ja.
Men ja, jag är ju svensklärare. Jag har ju pluggat och läst och hållit på med allt med språket och undervisat i mellanstadiet och lågstadiet framförallt. Så det har inte varit några superutmanande textarbeten hittills. Väldigt mycket barnböcker och sådär. Jag har ju försökt. Men vad är din ingång på litteratur då? Eller liksom, vem är du?
Ja, men jag är ju teaterpedagog i grunden.
Jaha.
Och det är ju också en ingång till berättande kan man säga. Och även integrationspedagog. Men min allra första ingång är väl det egna pretentiösa skrivandet som tonåring för en massa år sedan.
Jaså.
Jag tror att det blev att man fick lov att vara ocensurerad för sig själv.
Eller hur?
Så jag tror att det är det som lockar, att det finns en frihet i det. Fantasin också, att den får gå amok. Så min ingång, det är liksom det egna, det jag själv har fått ut. Och sen då vidare har det varit läsning som har öppnat upp tankar. Och eget skrivande som jag ju alltid håller på med mer eller mindre. Och nu, som jag nämnde tidigare, försöker jag ju mig på konststycken att skriva en hel bok.
Ja.
Och det är ju ett sjukt jobb att göra.
Ja, fan, kan tänka mig det.
Jag började 2018 och nu är jag inne i att redigera. Och men tanken är ju då att jag vill försöka skicka in, och jag har ju en, jag vill inte spela liksom falsk ödmjuk, men mitt mål är att bli refuserad med en kommentar, för det innebär att du har åtminstone läst och tyckt någonting, så det är mitt mål.
Ja, men det verkar ju som att man får liksom skicka in till massor liksom, och bara verkligen, till slut så finns det alltid någon som...
Precis, och jag kommer stanna tidigare än så. För där är jag lite liksom, där är jag lite jobbig. Ja. Det ska vara helst. Ja, det är lätt att säga här liksom, mm. det ska vara ett stort förlag. Men alltså,
ja, men,
ja, men jag är hellre refuserad med kommentar av ja. Ett stort förlag
ja.
Än en godtagen av kletig och pletig.
Ja, precis. Ja, men det är bra. Mm. Det är bra att ha ett mål liksom. Mm. Men hur är det redigeringsfasen? Det, jag tänker mig att det är skitjobbigt.
Det är jättejobbigt.
Läsa igenom 1000 gånger då?
Läsa igenom och jag låter Word-programmet läsa upp. Han heter Bengt, ah. han som läser upp.
Mm.
Supertråkig, entonig röst som inte fattar vart betoningarna ska ah. sitta. Men han hjälper ju mig på så sätt att jag hör hur det låter. Jag hör om det finns för mycket upprepningar i ett och samma ah. stycke. För när man läser då är det väldigt lätt att bli hemmablind.
Mm.
Så det är bättre med liksom Microsoft Bengt än ingen alls faktiskt. Ja. Så det är det jag gör, lyssnar, skriver om. Och jag ser själva den delen som att man klär en julgran. När du tittar på den så kan du se att där är det alldeles för mycket pynt.
Mm.
Och där är det inget pynt alls. Alltså jag behöver liksom fördela mängden i olika mm. stycken och ta av så det inte blir för mycket beskrivningar och ibland bygga på och så det inte är liksom en tom gren.
Mm.
Och det är ju det, när man har närmare 50 000 ord
mm.
så är det ett enormt jobb.
Mm. Jag sa, vet du vem Bianca Kronlöf är?
Yeah.
Ja. Jag sa, hon hade också hållit på att skriva en bok nu. Och efter det höll på att redigera. Då satt de ju, hon och hennes mamma och hennes syster. Och så läste hon, skickade till sin morsa som läste. Så gav anteckningar, skickade vidare till syrran som läste. Och så fick hon tillbaka och så ändrade hon. Och så satt de typ så här i en cirkel och skickade runt.
Och man blir, någonstans blir man liksom aldrig klar.
Nej.
Men jag tänker att det som, när det känns bra för mig, då får jag vara färdig så.
Mm, förstår det. har du någon så här mål på när liksom, du ska vara klar?
Mm. Grov redigering gärna nu i sommar.
Mm.
Och med tanke då på att skicka in någon gång i höst.
Okay.
Tänker jag. Och då ska jag ju också jobba då i höst. Så att vi får se, jag är ledig nu.
Mm.
Jobba på skola, läroverket här
mm.
i biblioteket och okay. i språkverkstaden med nyanlända elever.
Mm.
Så jag får ju också hålla på med ord på ett sätt kan mm. man säga. Jag är inte bibliotekarie utan jag fyller upp en lucka där, men det är jätteroligt att vara där.
Jag kan tänka mig det. Mm. Ja. Det känns inte som att det finns så mycket bibliotekarie heller.
Nej, jag vet inte. Ja, nej, det har jag faktiskt inte så bra koll på. Men det är roligt, det kommer ändå in lite ungdomar och några ungdomar och lånar böcker
mm.
och frågar efter. Så att det på, inte bara när det är svenska utan på mm. eget initiativ och okay. det är väldigt roligt.
Ja, men det finns ju alltid några som tycker att det är kul liksom.
Mm.
Några som tycker att det är det tråkigaste som finns.
Precis, verkligen.
Men alltså hittar man en bra bok så är det ju typ det roligaste som finns.
Ja, men det är ja. Ju det.
Det är det.
Det är en film i huvudet.
Precis, exakt. Exakt. Men jag har så här problem med, jag kan läsa och sen så har jag läst kanske 2-3 sidor och sen har jag, känns det som att jag inte haft, det vill säga koncentration, man så här, jag minns inte vad jag läst.
Nej.
Och så här läsa om.
Ja, jag känner igen det, verkligen.
Har du något botemedel?
Ja, men kliva ur alla sociala appar
mm.
till att börja. Ja, nej, det ska inte vara så hård, men men det kan ju vara att boken helt enkelt inte funkar.
Mm.
Och det är ju tråkigt att behöva ge upp en bok. Liksom ja. Att lägga ner projektet. Annars så är det väl att ja, men man ska kunna stänga av liksom, mm. omvärlden. Så. Ja. Och så ska det vara en bra bok.
Mm. Jag har många elever som heter det tycker att de kan lyssna på musik och läsa samtidigt.
Mm.
Det tycker, brukar jag säga så, ja, men det tror jag inte på.
Inte jag heller, för jag tänker att musiken,
det kanske går, jag har aldrig provat,
förmedlar liksom en känsla och då blir man ju färgad av den. Du som pratar om punk, alltså prova att lyssna på en punklåt och läsa liksom.
Ja.
Så skit så asförbannad med att man läser eller någonting.
Och sen så hör man ju texten också, eller liksom följer melodin samtidigt som man ska följa text. Det måste ju vara skit.
Kanske skulle vara någon typ av instrument musik då, ja, alltså.
Så här valsång eller
klassisk musik.
Ja, precis, klassisk musik. Ja. men vi pratade om fin och ful kultur.
Ja, litteratur.
Överhuvudtaget. Vad tänkte du på där?
Jo, men jag tänkte att det finns en uppdelning.
Mm.
Den är inte alltid uppskattad.
Nej.
För den anses ju vara lite elitistisk, kan man säga. Den är på många sätt elitistisk, men den existerar.
Mm.
Fullitteraturen blir inte recenserad i DN.
Nej.
eller får förekomma i program Babel till exempel, som handlar om litteratur.
Nej.
Och det finns, antar jag, en anledning, och den kanske är lite obekväm, om inte annat så är den rolig att titta närmare på. Mm.
Precis. Jag kan tycka att det är så här, det känns lite som att det är, men tar man till exempel deckare i Sverige, så är det liksom en av de mest uppskattade genrerna.
Ja.
Alla läser ju deckare.
Mm.
Men sen så när man tittar på uppdelningen fin litteratur och full litteratur, så är det ofta deckare hamnar i full litteratur.
Den gör ju det.
Till exempel Camilla Läckberg eller så. Att det är liksom, fast det är ändå det som är mest läst. Liksom.
Precis, och hon kan ju leva på sitt författarskap.
Precis.
Alltså, sjukt bra.
Mm.
Medans en bok i den smala genren, det kanske inte går att leva på det. Liksom.
Nej.
Men den får pris.
Mm.
Sen tänker jag, när det gäller deckargenren, så finns det väl liten variation där också. Henning Mankell, som ju nu inte lever.
Jaha.
Det är ju inte fin litteratur, men det är ändå liksom välskrivna deckare, krimromaner skulle jag säga.
Mm.
Men ja. Och jag tycker också på något sätt att det är lite, alltså, fin litteratur. Vem bestämmer det? Alltså, man bör, det är okej att problematisera det också.
Mm, absolut.
Men som jag nämnde tidigare här när vi pratade innan du tryckte på play, höll jag på att säga. Då, inom idrott finns det ju elitidrottare och så finns det amatöridrottare. Och det är en uppdelning som vi alla går med på.
Mm.
Vi är inte taskiga liksom mot korpenlaget för att vi förstår att de liksom, ja, men ni kommer inte spela i den högsta ligan. Det är okej. Okay.
Mm.
Men att uttala sig om ful litteratur, att den säger det och att den inte kommer komma in i liksom det här varma rummet, det är inte alltid okej.
Okay. Nej. Precis.
Och det är intressant. Varför är det så?
Ja. Men vad är det varma rummet, om du tänker så här? Är det så här Svenska Akademin liksom? Eller den kretsen?
Ja, det är väl Augustpriset. Ja, självklart liksom Nobels litteraturpris. Men då är det ju liksom världseliten då.
Precis.
Men det är ju att bli recenserad i de stora dagstidningarna, program, radioprogram som handlar om litteratur och så. Ja, det är väl det som är det varma rummet, tror jag.
Och jag tänker så här, blir det liksom det blir liksom recensenterna och litteraturprisen som bestämmer vilka som hamnar där liksom.
Ja, jag tror det. Och det baseras ju uppenbarligen inte på försäljningssiffror.
Nej, men det kan vara så här typ att det behövs rätt person för att säga det. Om så här, om, nu vet jag inga super coola litteraturrecensenter, men om, just om den personen plockar upp en och har liksom gjort det, då blir det så automatiskt att man liksom på något sätt får en väg in.
Jo, men det tror jag. Ja. Jag kan inte heller namnge några recensenter. Men så är det säkert. Men då tänker jag, den här recensenten, varför plockar hen upp just den boken och inte den andra?
Precis.
Ja.
Ofta har man ju haft så här fördomen om att de som vinner litteraturpriset och sådana här är liksom typ de obskyraste personer de kan hitta.
Eller hur?
Ja, som har skrivit en bok och bor i någon stuga i Sibirien. Liksom. Ja, ja, det är liksom
det är fördomen.
Ja.
Så är det ju inte alltid.
Nej.
Också när de framträder och håller något tal så ser de ju så här ut som vanliga. Ja, nej, men du vet, ja, men det låter konstigt. Men om man så här, jag googlade lite grann om fin litteratur för att se om det finns någon så här, lite mer allmän åsikt om vad det är, och hittade en intressant formulering. Fin litteratur utmanar läsaren att identifiera sig med de känslor och upplevelser som skildras i böckerna. Till skillnad då mot för så kallad ful litteratur, som mer fokuserar på berättelsen och ibland också kanske är lite stereotyp.
Precis.
Därför så kan man ju förstå att krimromaner inte kommer hamna i fin litteratur. Genren, för det är ju mycket berättelsen, vem är mördaren.
Precis.
Jag tycker jättemycket om krimromaner, verkligen, så att, och som sagt, det behöver ju inte vara fin litteratur för att det ska vara läsvärt, men de här bokförfattarpriserna ges ju inte särskilt ofta till krim. Jag har ju med mig två böcker som ganska bra ger bra exempel på den här uppdelningen. En är ju då en bok som heter Älskarinnorna av Elfriede Jelinek. Den fick Nobelpriset i litteratur 2024. Hon kommer från Österrike. Och så den andra boken är 50 nyanser av honom av E.L. James. Jag tänkte att jag skulle kunna drista mig att läsa bara första meningen i respektive, för vi börjar med den så kallade finlitterära boken. Och det är ju intressant, för båda är ju en, det är ju romaner bägge två. Elfriede Jelinek då, hon använder inte stor bokstav. Och du som är svenska lärare, det ska man väl göra.
Det måste man göra.
Det måste man ju göra.
Punkt. Måste man lära sig från förskoleklass.
Precis. Så det struntar hon i. Det vill säga hon bryter mot en väldigt grundläggande skrivregel. Nu ska vi se här, jag provar här att läsa. Då står det så här, första kapitlet, början. En dag beslöt Birgit att hon hädanefter bara skulle vara kvinna. Kvinna helt och hållet för en typ som heter Heinz. Hon tror att hennes svagheter från och med nu skulle framstå som älskvärda och att hennes starka sidor skulle vara väl fördolda. Men Heinz ser inget älskansvärt hos Birgit. Hennes svagheter tycker han bara är äckliga. Punkt. Det var liksom den finlitterära inledningen. Och så ska vi läsa första meningen i 50 nyanser av honom, det vill säga då den här som var stor för ett antal år sedan, 50 Shades of Grey. Kapitlet. Jag ser uppgivet på mig själv i spegeln. Fan ta mitt hår. Det vill sig bara inte. Och fan ta Catherine Canava som blir sjuk och ställer till det för mig. Jag borde plugga inför sluttentorna nästa vecka. Men ändå står jag här och försöker få ordning på håret.
Mm.
Jag vet inte. Vad tänker du någonting?
Ja, jag tänkte så här. För visst vart 50 Shades of Grey, vad heter det? Eller 50 Shades of Grey, ganska stor. Det är många som läste den. Men jag kan tänka mig så här, skillnaden som jag hör när jag hör dem. Det är att så här, James, ja, men det är mer folkligt. Det är mer så här lätt att relatera till.
Mm.
Det är så här, svärord och håret och grejer liksom. Det blir så här på en nivå som alla skulle kunna förstå. Mm. Alla kan relatera till. Medan den andra är mer så här. Det känns som att det krävs att man har en viss erfarenhet av läsning för att liksom uppskatta språket och för att liksom förstå vad som menas. Liksom.
Säkert.
Annan litteracitet. Liksom.
Och jag tänker också att den första där, Elfriede, hon. Eller sådana böcker överhuvudtaget har ju en samhällskritik med sig.
Mm, precis.
Vilket gör att det är lättare kanske att läsa om man också ser, om man delar den kritiken på samhället.
Precis.
Om vi tar Feel Good böcker har ju inte, för sig, de har ju inte heller det syftet.
Nej.
Men det är nästan aldrig som böcker i den finlitterära genren nästan alltid har de med sig ett samhällskritiskt öga.
Precis.
Som liksom på något sätt då berättas genom den lilla människan och den värld som hon lever i. Och den samhällskritiken på ett sätt, den ses ju från då är man ju liksom i ett underläge. Mm. Vilket får mig att tänka på, är finlitteratur automatiskt lite grann åt vänster eller inte?
Ja, precis. Och så är det säkert.
Ja, kan det vara så?
Det tror jag nog.
Ja.
Jag tror att det är liksom mycket av kulturvärlden är ju liksom vänster människor som liksom existerar och styr liksom på något sätt.
Så är det då de stora politikerna som bestämmer vad som är fin litteratur? För de sitter allra högst upp och liksom nej.
Jag vet inte. Jag hoppas att det är tvärtom.
Ja, det hoppas jag också.
Och så tänkte jag så här, skillnaden är också att man på James-boken att man, det är mer att man tänker, men nu är jag med. Nu fattar jag.
Ja.
Ja. Men med den andra splimman fylls ju av någon sorts känsla av liksom, det här gillar jag.
Ja. Mm. Ja.
Det här vill jag höra mer om. Ja. Alltså man blir liksom,
Och sen är hon ju lite hård där i inledningen. Mannen kände äckel inför sin fru. Liksom. Oj, vad liksom olustigt på något sätt. Nej, så att, och sen finns det ju såklart massor av böcker som varken kan stämplas som fin eller ful litteratur, som bara är liksom schyssta böcker.
Precis.
Så.
Min så här tolkning, eller min teori, om man tittar på fin och ful kultur i musikperspektiv, där är det en sån indelning som jag verkligen håller med om i musik.
Ja.
För att musik är ju så, det finns ju verkligen två sidor. Det finns ju den här industriella musiken som är liksom gjord av, det är ett företag och producenter som låtskrivare, och så är det liksom, det görs för att tjäna pengar.
Det är en produkt
och det görs utifrån en mall liksom. Och inte alls utifrån någon sorts tanke att väcka något annat än de här, att man blir lurad och känner känslor liksom. Och där är den indelningen ganska tydlig, att liksom, ja, men det här liksom, som ofta har klassificerats som pop, ofta också orättvist, att det är mycket folk som har hamnat i den här ful musik liksom genren, fast de inte har förtjänat det på något sätt.
Just det.
Och på det sättet kan jag hålla med om det här, just i musik, att den här, jag tycker absolut att man kan kalla den här producerade musiken för full kultur. Medan det finns folk som faktiskt liksom med en tanke producerar
för att
liksom
skapa någonting.
Ja. Men jag vet inte riktigt, jag kan inte liksom, så är det ju inte riktigt i litteraturvärlden kanske.
Nej, och om man ska problematisera indelningen så handlar det ju om att man då säger att läsarna och även lyssnarna att vissa har sämre smak.
Ja.
Det är ju lite det man säger. Och då blir det lite obekvämt.
Ja.
Då är vi ute där det liksom, då är vi på det här lite jobbiga området.
Ja. Precis.
För vi kan ju sitta här då och säga liksom, ja, men det är en, det finns en förklaring, det är en samhällskritik, det är ädelt, det är fint.
Eller hur?
Och det är bra då, kanske man tycker.
Mm.
Men konsumenterna av fin, eller så kallad då ful kultur, att säga att de har, vilka är vi, eller vilka är någon att den säger det? Och det, någonstans är det ju det vi säger. Och i det här samtalet som vi har nu, då tycker jag att man måste gå dit och liksom bli lite obekvämt.
Mm. Absolut.
Vi kanske inte kommer fram till någonting till slut. Men jag tänker så här, när det gäller idrott och den självklara indelningen, då är vi så trygga med det för att vi ser resultatet.
Ja.
Ja, men han springer mycket fortare än han.
Mm.
Då är det okej. Okay. Liksom, vi kan inte debattera det.
Mm.
Men vi kan debattera en text.
Ja.
Det här är bra, tycker någon. Och så kanske det är liksom, det är fin litteratur, och så står det bara liksom, skogen punkt inkom Gud och dog.
Mm.
Nu hittar jag bara
jag
på.
Förstår, jag absolut.
Men det är ju inte bra. Men då kanske någon tycker att det är bra för att det är fin litteratur.
Ja,
så det är ju en godtycklig åsikt. Men det är ju inte, kom jag på nu, idrottens resultat är ju inte en godtycklig åsikt. Där, och då kan jag tänka, finns det en sanning i vad som är bra litteratur?
Mm.
Finns det en synlig sanning, precis som det gör med idrott till exempel?
Ja, precis. Jag vet inte. Nej. Jag tänker så här, fast det är också så himla subjektivt vad som väcker känslor och vad som liksom får en intresserad.
Mm.
För bara för att en text är totalt tråkig för mig och inte väcker någonting, så kan det ju vara så att någon annan liksom känner någonting, att det är såhär, oh, wow, det här var ju jättebra.
Ja, men, och så är det ju.
Mm.
Annars hade ju inte den boken heller blivit utgiven.
Nej.
Kan man ju tycka.
Precis.
Så det här gör ju att man egentligen inte kommer fram till någonting. Men jag tycker att det vore intressant att veta, ska vi ha indelningen? Ska vi behålla fin litteratur och ful litteraturindelningen?
Mm.
Eller är den bara liksom ett jäkla snobberi?
jag tror så här, vad heter det, att den är ju väldigt för de som tycker att det är viktigt, så är det ju väldigt tydligt lätt indelat liksom, kan jag tänka mig. Men ser man på litteratur lite generellt, så är det ju extremt svårt att bedöma, tycker jag, vad som är ful och fin litteratur liksom. Förutom att man vet att Horace Engdahl har liksom satt ett stämpel på den.
Mm.
Liksom.
Ja.
Det var väl också det som blev ganska så här debatterat när Dylan vann litteraturpriset i Nobel. Det var så här. Och då gick de väl ändå ganska emot sig själv.
Ja, liksom. Det kan man säga. Ja.
Och inte gav det till någon obskyr person.
Liksom. Nej. Men då blev det också kritiserat av många.
Precis.
Ja. Intressant. De till och med de finaste liksom är inte alltid överens.
Nej, precis.
Men det som är folkligt och tillgängligt är ju ansett att inte vara fin litteratur då.
Precis.
Märkligt nog.
Och samtidigt kanske det är bra så här, att ur ett ur en klassanalys liksom. Folket kan få ha sin litteratur liksom, som inte den här elitistiska överheten behöver vara och peta i liksom.
Ja, precis.
De kan ha sin vad de nu har för någonting.
Precis, men det blir ju också en slags social klassindelning, ja, där då.
Precis.
Som kanske, för det är ju inte, det är, folkets litteratur kommer ju inte få priser.
Nej, precis.
Vi kommer inte fram till någonting. Ja.
Men ja, förutom att indelningen finns.
Indelningen finns och den kanske är motiverad ibland.
Mm.
Så.
Precis. Vad tycker du som lyssnar? Kommentera i kommentarerna eller någonting.
Mm. Eller hur?
Vad du tycker. Finns det fulkultur och finns det finkultur?
Mm.
Vad är exempel? Barnlitteratur har jag aldrig räknat som finkultur.
Nej.
Har jag aldrig vunnit priser. Typ.
Nej, det finns ju barnbokspriser, ja, numera. Och skulle även säga, jag har ju barn då som vi liksom läser för. Och jag kan ju också se liksom en indelning där.
Mm.
Det finns ju välskrivna, snyggt illustrerade barnböcker med budskap som är liksom, handlar om livet. Och som, är, som egentligen, den här skulle jag kunna läsa liksom av egen fri vilja.
Absolut, absolut. Ja. Och sen finns det mycket som är liksom, ja, men bara en story.
Ja.
Ja. vad heter han? Han skriver ju både Jo Nesbø, va?
Ja, just det. Jag har inte.
Han har ju skrivit med Dr. Proctor barnböckerna.
Okej.
Okay. Tror jag för mig. Och de är ju extremt välskrivna.
Mm.
Jag kommer ihåg vad sur jag var på mina barn för att de inte ville lyssna klart på de här böckerna. Man, så här, man är så inne i det fast det är så här barnböcker för att de är så välskrivna. Oh. Liksom.
Oh.
De ger en någonting som, ja, jag vet inte. Sådär. Men det är lite synd för att jag tycker att barnböcker är oftast kan ju vara extremt mycket bättre än vissa vuxenböcker.
Absolut. Och de är ju något mer kärnfulla, kommer lite snabbare till konsensus än vad en vuxenbok gör.
Mm.
Så det kan vara givande att läsa. Jag tycker ju att Muminböckerna, Tove Jansson, de är ganska häftiga.
Mm.
Lite, det finns liksom, hon beskriver livet i skuggorna också.
Ja, verkligen.
Så det får vara, det behöver inte alltid vara så himla tindrande och glatt.
Nej.
Utan det får vara lite sorgligt. Ja. Det är okej.
Okay. Mm. en författare, en barnboksförfattare som jag har så här eller lite problem med, det är ju Astrid Lindgren.
Ja.
Jag vet inte, det är någonting med att hennes sätt att skriva, språket,
ja,
som gör att det är jättekul att, så här, att lyssna på ljudböcker till exempel går jättebra, men för mig att läsa dem, det är ett svårt språk att läsa, för det är långa meningar, ja, det är
lite krångligt i munnen.
Ja, ja. Verkligen.
Och där är ju intressant apropå fin litteratur. Jättemånga menar ju att hon skulle ha fått Nobelpriset för sin gärning.
Precis.
Det har ju inte fått. Det vet jag inte vad jag tycker om. Jag tycker inte någonting. Men det är ju liksom en ganska, liksom en, jag ska inte säga en gängs åsikt, men nej, man har ju hört det, ja, men vad hon borde ha fått liksom, eller postumt åtminstone.
Men så pass folklig kanske.
Ja, det kan vara att hon är för folklig.
precis. Sen finns det ju bilderböcker. Alltså det finns hon, Stina, vad heter hon? Inte Virén. Virsén.
Ja, ja, absolut.
Den böckerna som med extremt lite text förmedlar extremt mycket.
Jättemycket, ja, verkligen. Också med hjälp av illustrationerna. Ja. Så, och det tycker jag är, ja, det är ett exempel på någon som med få ord bara kan förmedla väldigt mycket.
Mm.
Ja. Nej, så att det är. Sen finns det ju, jag tänker på inledningar på böcker. Jag har en inledning på en bok som jag tycker är så sjukt bra. Den liksom, shit vad mycket hon får sagt på en endaste mening.
Ja.
Och det är Marianne Fredriksson, hon lever inte nu, men hon har skrivit en massa böcker. Simon och Ekarna bland annat, och Anna, Hanna och Johanna. Hon har skrivit en bok som heter Gåtan, och som inleds på det här sättet. Innan hon fann den döda hade dagen varit full av sinnligheter. Punkt. Det är snyggt. Du får ganska mycket info på en mening. Hon kommer då alltså hitta en död människa i, under en gran i en skog när hon är ute och tar en promenad. Det här vill man ju fortsätta läsa. Och det här är inte en krimroman. Det är, men det är en, ett lik som hittas och det finns en mördare, men det är inte en deckare på det klassiska sättet. Apropå inledningar och med få ord fånga.
Ja, det är en sån inledningstyp som jag verkligen gillar. Där det är så här direkt in i storyn. Alltså det väcker ju, det blir spännande på en gång.
Det blir spännande på en gång.
Det är en bra grej. Det är många elever som gillar att skriva med den också. Att det är
just det.
Händer liksom.
Det kan ju vara ett bra sätt att koppla upp läsaren på. Så att den vill fortsätta.
Det är det ni inledning ska göra, fånga in. Så man vill fortsätta liksom.
Precis.
Ett bra knep.
Ja.
Vad heter det? En av mina favoritförfattare, Hunter S. Thompson.
Okej.
Vet du om det?
Inte vidare bekant med.
Nej, han är, han är ju skrivit böcker som vad heter den? Fear and Loathing in Las Vegas. Den där med Rum Diaries. Han skrev om han intervjuade, han levde med Hells Angels något år.
Okay.
Han skrev en bok om. Och han skriver ju, jag vet inte varför jag kom på det, men jag tänkte på inledningar. Han har ju ett väldigt speciellt språk. Och han skriver ju inte ens, han skriver ju liksom, han beskriver verkliga händelser fast med ett subjektivt ingång liksom.
Okej.
Det är så här, han hittade, ja, jag vet inte riktigt om han hittar på, men han liksom beskriver saker som händer som ett, ur ett subjektivt liksom berättarperspektiv, fast de har hänt, ja, det är väldigt intressant.
Jag förstår. Okej.
Ja, alltså, han är ju journalist från början. så det är inte liksom litteraturprisvinnande böcker.
Nej. Men just det att han är journalist kanske gör att han har den där förmågan som du beskriver.
Precis. För han bröt ju jättemånga normer, för att journalister skulle ju liksom tolka verkligheten så här exakt var det. Men han liksom gjorde berättande av journalistiken, vilket absolut inte uppskattades, men det var ändå liksom, det blir ju bra böcker. liksom. Och han, inledningen på den filmen av Inglas Vegas, jag kommer inte ihåg det nu. Men den är ju någonting med, jag kommer inte ihåg, men han beskriver ju, den är också så här direkt in, att de är på väg till Las Vegas. Det är så här. Det var den jag kom att tänka
på. Ja, jag fattar. Direkt så, liksom, det är verkligen play-knappen, nu kör vi.
Precis. Och sen så kommer man ihåg inledningen till, den sitter ju med, vad heter den? Hemsöborna.
Ja, just det.
Han kom en höstdagskväll med kärlet vid bältet. Han kom som en vårvind. Kruset vid livremmen eller något.
Ja, precis. Ja, där satt den liksom.
Sen om det är bra vet jag inte. Men.
Nej. I egenmäktigt förfarande som jag pratar så jäkla varmt om hela tiden, så jag blir trött på mig själv, men där inleds boken med Ester Nilsson hette en människa.
Mm-hmm.
Och det är också så här barnsligt avancerat skulle jag säga. Det är så enkelt men ändå så snyggt.
Ja,
sen fortsätter det då såklart, men jag tänker liksom att författare som verkligen har förmågan har ju råd att vara enkla. De behöver inte bevisa sig med massa komplexa formuleringar.
Nej.
Och det kan nästan bli lite less is more. Ester Nilsson hette en människa.
Mm.
Det är en bok som fick Augustpriset.
Mm.
Och den här Elfriede, liksom enkla, korta meningar.
Mm. Ja, för jag kan tycka ibland att de här största författarna kan ju vara... De kan ju ha vissa där liksom, de beskriver en sak i liksom två sidor.
Mm.
Det är så här... Alltså, liksom, som inledningen på Moby Dick till exempel, tar ju hur lång tid som helst att bara beskriva liksom, beskriva lika Tolkien också, det är mycket liksom, mycket ord vilket man lätt, jag kan tycka att det är fantastiskt vackert att läsa en bra beskrivning av någonting, men efter ett tag så blir man lite trött
och det är liksom. Ju liksom transportsträckor till konflikterna och om de blir för långa så kan det bli tråkigt alltså, tycker jag också.
Ja. Och sen kommer man in på det här lite så här, klassanalysen vi pratade om förut, att det får känslan av att det är väldigt så här pretentiöst.
Ja, det är också. Här,
den här skriver för någon viss liksom, superväläst elitistisk grupp av människor som uppskattar det här språket.
Liksom. Ja, ja. Ja, precis. Nej, men det finns den analys jag hade, det då var det mest om det här med poesi då, det kanske kommer till senare, men där
jag kan ta.
Det var alltså dikten på också sätt på ett sätt också analyserar ju samhället kan man säga, eller det är en beskrivning, ett öga på någonting i några få ord, och då är min analys att Jag tänker åtminstone att på 60-talet så var det lite mer kredit att skriva dikter. Man kunde liksom skriva en dikt och så kunde man kanske läsa upp den för sina vänner. Idag är det lite kuf att göra det.
Mm, verkligen.
Och det kanske är liksom, TikTok kanske inte svämmar över av liksom kids som läser upp sina dikter.
Nej, verkligen inte.
Men då tänker jag så här då. Då får du liksom säga emot mig här. Mm. Att om dikten nu analyserar och på ett sätt problematiserar samhället, så är det liksom, idag är vi så pass kapitaliserade. Vi är alla liksom små egna företag som går hand i hand med den stora maskinen.
Mm.
Då ges det inte så mycket plats av problematiserandet av samhället, för då skulle vi behöva ändra på oss allihopa. Mm. Om dikten säger att det enkla är det rätta, då skulle ju, om det hade väldigt mycket plats idag, då skulle ju alla influencer vara utan jobb.
Mm.
Enkelt analyserat, men jag kan tänka att den ges inte plats, för den på många sätt är lite obekväm och ifrågasättande. Mm. Och det går inte hand med den liksom produktion som vi, produktion av det som samhället idag går så mycket ut, är en marknad.
Mm.
Så att om vi skulle ifrågasätta det allt för mycket, och det, jag vet att det ifrågasätts hela tiden, men alla är ändå del av den här liksom, av det här hjulet som mycket går ut på att konsumera, och konsumering går ju också ut på att visa vem man är i konsumtionskedjan.
Ja, precis.
Jag är en sån som inte konsumerar liksom, säger man i sina Converse,
precis.
Köpta för ett antal hundra, kanske till och med specialbeställda från London liksom.
Ja.
Och då vill man visa att man inte är en sån som konsumerar.
Mm.
Men det är man ju ändå.
Ja.
Dikten ges inte mycket plats av en anledning som jag tror hänger ihop med hur samhället ser ut idag.
Mm.
Det är min analys.
Mm. Ja, det tror jag. Alltså, ja, det håller jag med om, absolut. Och sen så på något sätt kan jag tycka att en dikt också samtidigt kräver lite tid. Att, ja, men du nämnde TikTok där och sånt här, att man vill gärna få meddelandet fort. om man vill gärna liksom förstå på en gång och det ska vara så här, ja men jag fattar vad du menar. Men en dikt kräver ju både erfarenhet och liksom en sorts eftertanke och analys. Liksom, det är sällan en dikt skriver exakt vad den tänker.
Precis, liksom precis. Vad du menar. Vi vill ha snabb mat. Precis. Alltså det ska processas fort.
Precis, jag tror att en dikt också samtidigt är obekväm på det sättet. Att det är så här, ja, vem har tid att sitta och säga, fundera över vad det här betyder?
Mm. Ja,
liksom.
Absolut. Och sen, men det finns ju också korta, lättillgängliga dikter.
Mm.
Det är ju inte bara liksom långa rader av Kristina Lugn, utan det finns ju, men de inte, ja. Men absolut att det kräver ett annat typ av läsande än det vi ägnar oss åt idag, alltså när det gäller att ta in information, bara scrolla vidare.
Alltså, till skillnad också från vanlig litteratur där man ändå får den här resan, att man får en början när man har någonting mål, man vill veta hur det gick, hur går det, vad hände liksom. Och det får man inte heller i en dikt.
Nej.
Så att jag tror att det krävs liksom ett extremt, eller inte ett extremt, men det krävs ett speciellt läsande. Liksom.
Ja, speciellt läsande. Och sen också liksom allting runt om diktandet, poeten då, svår typ.
Mm, precis.
Lite egocentrisk utan att liksom vilja vara det, men liksom går in i sig själv och berättar om vad den ser, liksom pretentiöst.
Precis.
Ofolklig typ.
Precis, exakt. Exakt. Det är lite ännu mer det här bor i en stuga i Sibirien.
Ja, tänket. Jättemycket mer. Ja,
självmordsbenägen junabombare liksom.
Ja. Men liksom jobbar som poet, eller jobbar men är poet, och det är väldigt få som kan leva bara på det, men man får fördomar, absolut. Mm.
Men vad heter det, jag tänker på en som var lite medial ändå, det var ju Bob Hansson.
Mm.
Han kom ju fram en
absolut.
Del.
Absolut, och han är ganska följande på Facebook bara ändå. Han är ganska aktiv där.
Mm. Men det är nog den enda moderna poet jag känner till egentligen, tror jag.
Mm.
Om jag ska vara ärlig.
Mm, mm.
Förutom typ musiker, om man tänker så.
Ja, precis. Ja, nej. Och jag skrev ju dikter då som ung, eller ja, även som äldre. Men det är ju ingenting man, om jag är på en fest till exempel, så skulle inte jag liksom vilja läsa en sån dikt. För det klyver ju liksom partystämningen. Ja. Förstår du vad jag menar? Det är så här, nu kommer jag med en livsanalys här. Liksom.
Eller hur?
Så frågan är vart liksom dikten får plats idag.
Vad heter det? Spoken word var ju rätt stort för ett tag sedan. Jag vet inte om det är lika stort fortfarande.
Nej, alltså kollar man YouTube så finns det ju ganska mycket som fortfarande så. Mycket från USA som är, de är asduktiga.
Precis.
Jag har en favorit som är så här helt sjukt bra. Jag kan visa det sen. Hon, alltså det är det bästa jag sett i spoken word-världen. Ja. Nej. Men sen. Så, jag skrev ju. Innan det här samtalet. Och så frågade jag mig. Om det finns någon. Dikt som bara alla gillar. Som liksom. The dikt.
Mm.
Och det är ju då den här, nu ska vi se. Jag vet inte om jag kommer läsa den, för då känner jag mig så himla, men jag ska, du kommer känna igen den.
Ja.
Men jag känner mig så pretentiös om jag läser. Jag kan liksom inte ens jag som ändå. Ska vi se. Hjalmar Söderberg, man vill bli älskad, det brister på beundrad.
Mm.
Vet du vilken jag menar? Ja. Det är en sån här som jag tror många ändå, alla tycker det är så här, men den är så fin den. Precis. Det är som du vet, när Carpe Diem kom, jävlar.
Ja.
Det skulle tryckas överallt. Det där är liksom, den har blivit lite folklig. Lite.
Det har det verkligen. Och så den där vad heter den? Jag och en pojke spelar kula en dag. Den känns det som att många som känner igen den där. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag kommer inte ihåg vem som skrev den heller.
Nej.
Jag tror inte det var typ Fröding. Var inte det Ferlin eller någonting? Sten Selander spelar kula. Ja, det kanske inte, det kanske bara jag som känner igen den.
Jag tror inte jag känner igen den.
Ja, men den handlar om två pojkar som spelar kula.
Ja.
Ja. Och så analys över att vara bli vuxen och sådär.
Ja. Ja. Ja, jag förstår att det inte liksom bara handlar om själva kulspelet. Ja,
nej.
Nej, men jag tänker på, kommer jag tänka på nu att okej, okay, dikten tar inte så mycket plats, men något som tar jäkligt mycket plats, det är alla quotes som flyger runt.
Ja.
Både såna här liksom skämtsamma, men även mer allvarsamma med ett budskap som delas här och där.
Mm.
Det kanske är dagens diktande,
ja, liksom,
miniformat.
Så här
inspirationsnälla
citat.
Liksom. Precis.
En massa olika saker. Ja, fan
och. Mycket på engelska är det också. Och det är liksom styrkeord. Kloka ord i... Ja, men det är någon slags...
Snygg font på Instagram.
Exakt.
Mm. Det är sant, det är sant.
Man kanske har det som bakgrundsbild på Facebook. Mm. Liksom. Det här är jag, de här orden.
Mm. Precis. Fattar vilken chock de människorna... Eller, jag vet inte, jag ska inte dra någon över en kam, men om de bara satte sig ner och läste de här dikterna.
Ja.
Hur mycket mer det finns.
Ja, exakt.
Än bara de här smarta enmeningscitaten.
Precis.
Tagna ur kontext, liksom, oftast säkert.
Och vad det faktiskt liksom bidrar med till själva... Alltså, du vet, du som är svenska lärare, man har ju forskat på läsning för barn. Hur att om man läser mycket så får man det lätt i skolan.
Mm, precis.
Det är liksom tydliga resultat.
Mm. Ja, all skolan är ju textbaserad.
Ja, den liksom, är ju det.
Ju mer du läser, desto bättre, enklare kommer du ha.
Precis.
Och ju enklare kommer du ha i andra språk, till exempel engelska också.
Men också, jag tänker, dels den språkliga biten, men även den, med risk att låta lite pretto, den själsliga biten.
Mm.
Som till exempel då, om nu biblioteket som jag jobbar på, det är ju ett litet skolbibliotek.
Mm.
Men det finns ändå ganska mycket böcker. Och jag har tänkt på att när en ungdom går in dit och lånar en bok, så någon av de här böckerna handlar om den personen.
Mm. Ja, precis.
Det finns liksom att identifiera sig med.
Mm.
Det är böcker, det är alltifrån liksom en fotbollsspelares resa till sin dröm, till böcker om emo-tjejer som liksom har självskadebeteende.
Mm. Mm.
Och allt däremellan.
Mm.
Så bara det är ju en viktig funktion.
Mm.
Att man kan känna igen sig och bli representerad.
Precis.
För man kanske inte blir representerad på TikTok alltid.
Nej, exakt. Exakt. Det är en stor, vad heter det? Ett stort skifte litteraturen har ju.
Ja.
Eller en stor, vad heter det? Belöning den har.
Precis. Och därför är det så tråkigt att liksom det skrivna ordet, alltså böckerna har ju, okej, det lyssnas ju på böcker, fair enough liksom, men jag tror ju ändå att ungdomar läste mer förr
ja,
än
men så
nu.
Är det, absolut. Ja.
Och det känns, det är lite tråkigt för att ja, jag vet själv, jag har läst och liksom känt, okej, det är inte bara jag liksom.
Mm, precis, exakt. Men jag tror att det är svårt att hitta, eller jag har haft det, svårt att motivera och få och hitta den här glädjen i, eller nyttan eller nöjet i det liksom.
Mm.
Det är liksom, det tar för lång tid. Det händer ingenting. Det
Nej.
Är tråkigt.
Mm.
Liksom, det är bara, ja, det är mer som ett tvång än en lust.
Ja, läxa liksom.
Ja, bland många.
Mm.
Många liksom. Men jag tänkte på dikt. Att det är en sån också svår sak att motivera. Och få så här, ja, men varför ska jag göra det här? Varför ska jag skriva en dikt?
Ja.
Men då brukar jag alltid säga att ja, men det finns ju inga regler.
Nej.
Nej, det finns ju inga regler. Men vadå? Nej, du behöver inte skriva stor bokstav. Nej, du behöver inte ha punkt.
Exakt.
Du behöver i princip inte kunna stava rätt heller.
Nej, men verkligen inte. Det är tillgängligt för alla. Liksom. Ja.
Ja.
Och det är ju nästan så att man skulle säga att liksom den får liv när man bryter mot reglerna.
Precis. För ska de skriva text eller faktatext, då måste de ju hålla sig. De här, ja, men det ska se ut så här, det ska finnas det här, de här sakerna ska finnas med. Ska du skriva faktatext måste språket vara, ja, men lite mer riktigt än du skriver berättelse.
Ja. Liksom.
Du får inte beskriva saker och lägga in egna känslor och värderingar.
Liksom. Nej.
Men en dikt, och det, till slut så brukar det att så här, ja, men du får göra precis, du får skriva exakt hur du vill. Liksom. Och du känner väl någonting, du tycker väl någonting liksom. Som du hatar, inte vet jag om du hatar skolan eller om du älskar, ja, men vad som helst.
Du kanske hatar dikter.
Precis,
skriv exakt. Om det.
Ja, precis. Det vet jag. Det har jag fått någon att göra. Skriv om hur sopiga uppgifterna.
Ja, men faktiskt. Ja,
precis. Så jag tror att det är, när de väl förstår vad det är ett verktyg för, så brukar det vara ett kul sätt att liksom uttrycka sig på. Men jag tror inte att det är inte många som stöter på det i mediet idag.
Nej, det tror inte jag heller.
Det är extremt få.
Och man kanske har fördomar att det ska rimma och det ska vara liksom svårt och otillgängligt. Ja, nej. Och sen så dikt var, ja, nej, nu försvann det. Ja, nej, det försvann.
Det kommer tillbaka. Det är som du sa, de där citaten, fast man liksom, man hittar en dikt.
Ja.
Som säger en väldigt mycket. Som man verkligen får ut någonting av. Och han liksom, det gillar jag också.
Precis.
Jag vet att en av mina favoriter är, jag kan inte uttala hans namn, men han heter Cesar Vallejo. Jag tror han är, ja, jag kommer inte ihåg vart han är, från Argentina eller Colombia kanske. Som har skrivit den här dikten som är med i Roy Anderssons film.
Ja. Underbar. Alltså, ja. Älskad var den som sätter sig. Ja, men det är ibland det är vi.
Ja.
Det är level up på den.
Det är liksom. Verkligen, den är asgrym.
Ja.
Jag försökte använda den en gång när jag jobbade på gymnasiet.
Okej. Okay. Gick det hem?
Nej.
Nej.
Lite för svårt tror jag.
Älskad var det den som sätter sig i dem bara så här. Liksom.
Vadå?
Ja.
Det är ju en stor favorit. Och sen så Emily Dickinson har många som jag gillar. Men de här stora, typ Fröding, och de har jag svårt för.
Ja.
Svårt att hitta. Jag har liksom skummat igenom, men jag har svårt att hitta någon som jag tycker liksom.
Ja, någon sådär Tranströmerdikt kan jag tycka är schysst. Men annars så gillar jag ju Edith Södergran. Och så Kristina Lugn då, som ju många hade svårt för när hon levde liksom lite. Ja.
Är hon också död?
Ja, hon är död tyvärr. Ja. Jag tror att det var cancer. Men hon har ju helt, och det är egentligen ganska enkla barnsliga liksom dikter så på många sätt fantastiska.
Okej, jag har nog aldrig läst något av hennes, tror jag. Nej, eller det har jag nog, men jag har inte kommer inte ihåg det. Och sen så finns det en som jag läste när jag gick i, alltså jag måste ju ha gått typ i mellanstadiet av någon anledning, som heter Sara Gordon, tror jag va, som har skrivit en bok som heter Uppställning med albatross.
Okej.
Som är, alltså det är inte så här, typ prosa relik, eller liksom, den är jättesvår att beskriva, men jag tror att det handlade om ett barn, jag kommer inte riktigt ihåg, men den är skriven på ett jättespännande sätt.
Okay.
Fantastiskt spännande. Jag kan läsa här. Någon försvinner, någonting brister ut. En man tar bilen till byn efter att ha druckit några glas. Sen blir ingenting sig likt. Änglar, sniglar och asteker uppträder tillsammans med en albatross som inte kan lyfta. I ett rytmiskt flöde av drastiska klipp gestaltar Sara Gordon ett skeende utan gränser.
Okej.
Okay. Den är skriven i dikt liksom.
Jag fattar, men du sa någon tar ett glas och handlar det om någon så här, att de blir överkörd av ett fyllo eller?
Nej, men det handlar om ett barn. Jag kommer inte, du var liksom 100 år sedan nästan. Det handlar om ett barn och alltså är det någon som dör eller någon separation eller någonting som händer. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Jag ska kolla in. Ja, det här med liksom vad ska man tänka på när man skriver? Om det kan ju vara någon som lyssnar som själv skriver. Ja. Och jag har inte själv formulerat detta tips, utan jag har läst det någonstans. Ja. Jag vet inte vem det var som sa, kanske en författare.
Mm.
Men det är gå dit det bränner.
Okay.
Alltså att man ska, du ska skriva, om du berättar någonting, det kan ju vara liksom i princip det själv du skriver om, men personen får heta Martin.
Mm.
Så, men du tar ur ditt eget liv. Ofta gör man ju det på ett eller annat sätt, att man liksom man lägger märke till företeelser, det kanske egna erfarenheter, och så saltar man det lite. Men när man tänker så här, nej, men det här kan jag ju inte skriva, det här blir ju alldeles för utelämnande eller för osmakligt, då ska man skriva det, för det, man ska gå dit det är lite jobbigt.
Okay.
För om du savear hela tiden, då betyder det att du backar.
Ja.
Och jag menar, om du pratar om punk liksom, om man skulle hålla tillbaka lite inom punken, hur blir det?
Exakt. Det blir ju jättekonstigt.
Det blir ju inte punk, för nej, någonstans så ska man ju gå liksom till såret.
Ja, precis. Precis.
Man ska bränna sig på liksom på plattan för att det ska kännas.
Mm.
Och det, om någon skulle fråga mig om ett skrivtips, skriv om det du tänker att du inte kan skriva om.
Ja, ja, det är bra. Det brukar oftast komma bra ur att vara lite obekväm.
Absolut. Att
utmana sig själv liksom och testa.
Och då, för att knyta an till det vi pratade om i början, så min fördom om så kallad ful litteratur är inte obekväm på samma sätt. Finlitteraturen vågar lyfta lite på stenar och det kan vara liksom lite obehagliga sanningar som ligger där.
Sant.
För att då kan det finnas en otillgänglighet, och för den stora massan kommer inte gilla det här liksom.
Nej. Det är för direkt på.
Precis.
Ja,
men att lyfta på stenar och kolla på det som krälar, beskriva det och att bränna sig på plattan, det är rent i din story eller liksom det är dit man ska, tror jag, för att det ska bli något av det.
Mm.
Och det kan, man kan skriva en barnbok och gå dit det bränner också.
Absolut. Jag tyckte det kändes som ett bra så här avslut.
Ja, men det kanske är en fin avrundning.
Det var en bra så här tie round.
Liksom. Ja, men då så.
Vad tyckte du om det här då? Alltså liksom.
Jo, men intressant. Roligt.
Ja.
Det blir ju så här, har jag sagt, sa jag det nu? Liksom, att det är billigt. Jag hör mig själv säga. Men det är roligt. Och du vet, där, man var liten och spelade in liksom radioprogram. Mm. Så det är lite den, att man får prata. Man får göra det igen, fast
Ja, men det är kul. Ett bra, ett kul medium.
Ja.
Lätt också.
Det är ju många som, alltså det finns ju en del poddar, jag lyssnar också, så att det är ju som underbart.
Mm.
Apropå folket får säga sin grej.
Ja, Precis.
Asbra grej. Ja, det är demokratiskt.
Precis. Och det är inte styrt av produktionsbolag oftast och inte av reklam eller av sponsorer. Och, utan det är fritt. Man får säga vad man vill.
Får man ha en podd ut och bara prata själv eller är det?
Jag vet inte. Jo, men det finns ju så här. Ja, men jag tror att det finns ju så här om brott och sånt.
Ja, folk krimpoddar.
Folk som bara berättar historier. Ja, liksom.
Exakt.
Ja, det går nog att göra själv.
Ja.
Men man får välja rätt.
Prata med sitt ego liksom.
Ja, precis.
Det blir ingen konflikt utan man bara håller med hela tiden. Exakt.
Man får starta någon så här, jag tänker mig så här nattlig radiokanal. Typ så här. Sitta och diskutera någonting väldigt långsamt eller länge.
Ja, underbart.
Eller hur?
Ja, podd. Ja, det är en vinnare.
Då kan man ju skriva in vad man vill i skit liksom, som lyssnare. Det är ju upp till ens egna liksom syn på världen och skriva in vad man vill där. Skit. Litteratur och skit.
Hur känns det?
Less is more. För mig är det helt okej. Okay. Verkligen.
Ja, men då kör vi på det. Ska jag börja så här. Slut. Tack. Ja. Men det var det första avsnittet av den här podden som vi precis kom på att den heter Litteratur och skit. det kändes väl bra?
Ja, men det tycker jag.
Det var kul.
Det var jätteroligt, verkligen.
Kul att få diskutera något annat. Eller ett ämne som... det var kul ämne, bra ämne.
Ja.
Ja, jag gillar litteratur och böcker.
Ja, men det finns... Det finns några rubriker man kan gå igenom. Liksom. Man kan ju nörda in sig hur mycket som helst. Man kan ju prata om en bok i 7 timmar.
Precis.
Om man är lagd åt det hållet.
Precis. Man kan prata om författare och man kan prata om en massa saker.
Mm.
Så vi får väl se vart det här barkar starar.
Mm.
Så får vi se. Men tack för att ni har lyssnat på det här första avsnittet. Så får vi se hur det går i framtiden. Vi får se vad det blir. Ja, det finns inte så mycket annat att säga, tror jag.
Nej.
Nej,
tack för att jag fick komma.
Varsågod. Så hörs vi nästa gång. Hej då.